Hur har den organiserade brottsligheten spridit sig geografiskt i Sverige och vilken roll spelar den ekonomiska brottsligheten i sammanhanget? Det undersöks i en ny forskningsrapport som släpptes i veckan. Och med mig har jag nu Amir Rostami, kriminolog vid Högskolan i Gävle, som tillsammans med sociologen Hernan Mondani skrivit forskningsrapporten Kriminella på kartan, som alltså släpptes nu i veckan. Välkommen till magasinet.
Tack.
Om vi börjar då titta lite på den här brottsutvecklingen som har skett i Sverige under de senaste åren. Utifrån rapporteringen av gängskjutningar så kan man få bilden av att det dödliga våldet i Sverige har ökat. Stämmer det överens med verkligheten?
Det beror på hur du definierar det dödliga våldet. Vi har i antal olika studier försökt titta på det över tid. Bland annat den bok som kom förra året, Det svenska tillståndet med mera. Man kan väl konstatera så här att våldsnivån i samhället på ett ganska totalt nivå har inte ökat så som folk tror att det har ökat. Tittar man på Socialstyrelsens siffror om personer som blir inlagda på sjukhus på grund av våld eller övergrepp av annan, så ser man att under 00-talet så har antal personer som läggs in på sjukhus minskat med nästan 40%. Vi ser också att det dödliga våldet totalt sett, alltså personer som, alltså mord som är vardagsbegrepp. Lägsta nivån av dödligt våld de senaste 5 decennierna, det var faktiskt 2012. Det var högre nivåer av dödligt våld i slutet av 80-talet än vad det är idag exempelvis. Det är en del av problem, eller en del av problembilden, så att säga. Att det dödliga våldet på ett totalt sätt har inte ökat så som man tror. Men inom det dödliga våldet så har det skett en kraftig förändring. Och som sagt, på totalt sätt har det gått ner. Det är färre personer som läggs in på sjukhus. Men när det kommer till knivskador, när det kommer till skottskador, så har det ökat ganska kraftigt. Under 00-talet så, när det gäller knivskador, så är det ungefär också en ökning med 40%. När det gäller skottskador så är det 200%, det vill säga personer som läggs in på sjukhus på grund av skottskador. Även det dödliga våldet är kopplat till skjutvapenvåldet har ökat ganska kraftigt. Och mestadels av det här kan ju kopplas till de kriminella konflikter som vi har haft i Sverige under ett antal år. Så från 2013 framåt och ungefär från 2015 så börjar ju det här skjutvapenvåldet öka ganska kraftigt och tyvärr har stabiliserat sig på ganska höga nivåer. Så på totalt sätt så ser vi ingen ökning, men vi ser en kraftig ökning när det gäller skjutvapenvåldet, våldet som är kopplat bland annat till den organiserade brottsligheten. Så beroende på vilken sida, om du vill se glaset som halvtomt eller halvfullt, men vi har ingen systemkollaps. Tar du bort den organiserade brottsligheten, tar du bort gängskjutningarna, så har vi de lägsta nivåer av exempelvis dödligt våld historiskt.
Så det är det som ändå håller på ungefär samma nivå?
Ja, de har ju kommit i sådana nivåer att det påverkar totalen. Det gjorde det inte tidigare, men det är så pass högt nu att den påverkar totalen, så det syns på ett helt annat sätt. Och det är egentligen det som är våra stora utmaningar. Vi har skrivit i både det svenska tillståndet och i den här rapporten att våra utmaningar är ju brott som är organiserade. Det är där vi har de stora ökningarna och de stora problemen. Vi ser också exempelvis ett antal samarbeten. Vi försöker ju mäta de här över tid. Vi ser ju, det är inte bara det dödliga våldet som har ökat, vi ser också ett antal samarbeten i brott. Alltså personer som samarbetar för att begå brott. Att det har också ökat ganska kraftigt sedan 1995. Våldsbrottslighet drygt 100%, men när det gäller ekonomisk brottslighet närmare runt 370%. Beroende på, ska jag säga, det finns en intervall beroende på hur många individer som ingår i de här samarbetena.
Hur skulle du beskriva de här samarbetena då?
Det är att jag och du väljer att samarbeta för att begå brott. Det kan vara att jag och du planerar att mörda en annan person och att vi blir medmisstänkta i ett ärende. Eller att jag och du samarbetar plus någon annan för att lura äldre, alltså vanliga bedrägerier eller vishingbedrägerier och så vidare. Man har varit misstänkta i samma ärenden och gemensamt deltagande i brott. Mm. Också ett sätt att beskriva det.
Vad är det tecken på då? Att de här samarbetena ökar så explosionsartat om man tolkar, om jag tolkar det så rätt.
Jag tror ju att många tillfälliga strukturer har gjort att, eller jag skulle vända det, jag skulle beskriva det på det här sättet istället. Jag tror att vår förmåga att just adressera det som är organiserat har inte varit tillräckligt bra. Våra beteenden generellt har förmodligen förändrats, gjort oss mindre brottsbenägna. Färre ungdomar som begår brott idag exempelvis än tidigare, och det är delvis tack vare digitaliseringen. Man är mer hemma och spelar tv-spel än på skolgården. Men de som begår brott begår värre brott, så att säga. Och vår förmåga att möta den här utvecklingen har inte varit tillräckligt bra från samhällets sida. Vare sig det är det förebyggande arbetet, men i synnerhet det som jag fokuserar på, det bekämpande delen. För det är inte bara organiserad brottslighet. Vi har ju ganska omfattande problem med våldsbejakande extremism. Vi får inte glömma att Sverige var bland de topp 3 länder i Europa som hade så kallade konfliktresenärer till Syrien och Irak under ISIS framväxt. Så det är olika företeelser, men just att man samarbetar och är organiserad, där har vi stora utmaningar.
Men det hör ihop lite det här, som just att samarbetet ökat och organiserade brottsligheten.
Ja, jag tror att det finns ett... för när vi ser på rad olika områden så ser vi att det är det de har i alla fall gemensamt, att det är den samarbetena. Och vi ser ju att... även om det har gjorts många steg, men det har inte varit tillräckligt kraftfullt från rättsväsendets sida att hantera det här. Vi ser ju exempelvis den kraftiga ökningen av bedrägerier, och det är väl nyligen man har börjat ta bedrägerier, skulle jag säga, på allvar och se vad den har för påverkan, exempelvis på gängen och skjutningar, och fortfarande stor diskussion vilken påverkan bedrägerier har. Men vi beskriver ju i rapporten att brottsvinster från klassiska bedrägerier, den är betydligt högre än från narkotikamarknaden. Och, men fokus har varit narkotika och är fortfarande narkotika, både inom kriminalpolitik men även, skulle jag säga, när det kommer till polisens operativa och strategiska inriktningar. Det håller på att svänga lite. Men där har det varit det. Vi är lite tunnelseende, beskriver vi lite kritiskt. Att vi har ständigt den här förmågan att få tunnelseende och se vissa problem bara. I det här fallet har det varit unga arga män i förorterna, skjutningar, narkotika. Backar vi 20 år eller 15 år, och då var det MC-gängen, och då ville man inte ens nästan... när man försökte lyfta fram de här sammansatta grupperingarna i förorten och håller på att växa fram ganska kraftigt. Tittar man på internationell erfarenhet så brukar det vara väldigt våldsam utveckling med mera. Det tog man inte heller på så stort allvar, varken på den politiska nivån eller inom polismyndighet. Så att här tror jag vi går igenom ett skifte, att försöka se komplexiteten, se det här ekosystemet, att undvika att få tunnelseende. Vad tunnelseendet gör, att man inte, att de insatser man har kan faktiskt vara verkningslösa, men till och med kanske är kontraproduktiva.
Man behöver se en helhet.
Man behöver definitivt se en helhet, och därför är det här med kriminell ekonomi som begrepp håller på, och man börjar titta på det här i ett större perspektiv och säga inkomstkällorna för den organiserade brottsligheten är mycket bredare än, mer omfattande än bara narkotika.
Vad handlar det om framförallt då när det är ekonomisk brottslighet?
Jag tror att det är multikriminellt kontext. Alltså det som genererar pengar, det hoppar man på. Va? Och visst, narkotikan är viktig, för den är närmast gatan. Om man börjar där så kommer man lätt kontakt med narkotikan. Och sen kommer, men det är en palett av olika möjligheter. Allt från bidragsbrott till bedrägerier, till penningtvätt till och så vidare. Så att det som genererar pengar. Och sen ska man komma ihåg, och jag försöker ju lyfta det i många olika sammanhang, men ibland är det ju svårt, men att visa att den organiserade brottsligheten inte bara består av unga arga män, utan det är Encrochat, de här krypterade apparna som man knäckte visar ju också att du kan hitta både välutbildade advokater och andra i det. Och det ser vi i vår forskning också, att du har det. Även där har du personer som är högutbildade, du är psykisk ohälsa på ett total nivå, ganska låg förklaringsmodell i vissa specifika grupper, höger och så vidare. Mer lik befolkningen i genomsnitt än vad man tror.
Men de är en del alltså i de här kriminella nätverken, men det talas inte så mycket om dem.
Det finns en koppling, de kan dra nytta av varandra. Ja, du kanske inte har en kostymnisse eller kostymdam som är ute på gatan och åker i samma mässa som de här grabbarna gör. Men det finns kopplingar, väldigt tydliga kopplingar, man drar nytta av varandra. Och jag brukar säga, vill man se miniatyren av organiserad brottslighet så behöver man studera Södertälje, för där har du alla de här olika nivåerna samlat på en liten yta, och kopplingarna, allt från företrädare för kanske föreningar och till politiker, till gatunivå och till advokater och så vidare.
Även politiker alltså?
Det har ju funnits om det. Det har ju lyfts upp i olika sammanhang att det finns den typen, har funnits den typen av kopplingar. Så att i den annan del av i den här rapporten som vi försöker, alltså vi försöker ju adressera lite de här stereotyperna och myterna. Så vi har ju tittat exempelvis på utsatta områden. För att säga, okej, om vi tittar på de här individerna som polisen har tidigare bedömt ingår i organiserad brottslighet, var begår de brott någonstans? Är det främst i utsatta områden? Är det främst i storstäderna, eller finns det en annan mönster? Och det intressanta där vi hittar ju att i absoluta tal när man tittar på, så begår de faktiskt brott utanför utsatta områden. Utsatta områden är fortfarande väldigt viktigt, men det här visar ju bara att man kan inte bara säga att nu prioriterar vi ett spår och så struntar vi i resten, va? Utan att vi ser att de förekommer i alla geografiska sammanhang mer eller mindre. Vi ser också en stor rörlighet, i synnerhet bland vissa grupperingar, att man ungefär en tredjedel kallar vi för mobila individer. Olika kriminella miljöer har lite olika, på grund av hur de är organiserade så har de lite lägre mobila individer och några högre. Men att det finns individer som rör sig mellan väldigt stora
regioner. Kan du beskriva lite mer de här mobila individerna? Vilka är det och vad gör de?
Ja, i den här rapporten har vi inte tittat mer än vad de egentligen, alltså vad deras geografiska karaktär är, om jag ska vara helt ärlig. Då har vi tittat på att de har, vilka områden rör de sig, hur många polisregioner rör de sig, för att fånga det här att det ska inte vara bara kommuner utan det ska vara stora områden. Och då ser vi att det är stora avstånd. Det kan vara Stockholm till Umeå och Göteborg till Stockholm och så vidare. Och vi ser lite skillnader mellan kriminella miljöer. Vi ser exempelvis att när det gäller MC-gängen så har de en annan typ av räckvidd. För att eftersom det är ju stora, väldigt byråkratiserade organisationer, de är närvarande lokalt från norr till söder. De har inte samma behov av mobila individer, utan de har ju representanter redan i de här områdena. Så det räcker ju med telefonsamtal eller att en person åker. Men vi ser andra grupperingar som inte har den typen av infrastruktur, om man skulle vilja kalla det. De är ju tvungna att åka och göra affärer eller hämta narkotika eller etablera sig och knyta kontakter. De har något högre andel mobila individer. Vi ser också exempelvis det som kallas för maffialiknande organisationer i vardags, alltså i den mediala rapporteringen handlar lite om familjebaserade nätverk, släktbaserade nätverk. Vi ser att de har extremt stark lokal närvaro. Och den ligger ju i linje med exempelvis den erfarenhet om studier som finns om maffian och så vidare, att den lokala kontexten är otroligt viktig för dem. Man vill kontrollera den lokala kontexten. Det är lite stat i staten. Och därifrån kan man göra affärer på andra delar av landet och så vidare. Men man har ett ganska kraftfullt territoriellt närvaro. Och det möjliggör också att de kan exempelvis infiltrera legala strukturer. Och, exempelvis Södertälje, där vi ser ju just Södertälje som sånt område där som har väldigt kraftfullt lokal närvaro av maffialiknande organisationer.
Och vad kan det vara för exempel på lokala strukturer som man kan infiltrera?
Det kan vara att man har omfattande föreningsverksamhet, att man använder föreningar. Och det är inte bara att föreningar används i ett illegalt syfte, utan det är också normsättande. Alltså hur man påverkar andra i de här områdena, vilken status man har. Det kan vara utöva otillåten påverkan på tjänstemän, beslutsfattare i kommunen, infiltrera kommunen. Vi vet ju exempelvis Södertälje kommun har jobbat väldigt intensivt med de här frågorna, mobilisera väljare och liknande. Och sådana inslag ser vi också i Göteborg, där vi har också en liknande organisation, inte fullt utvecklad, men vi ser de här tecknen.
Men då låter det ju mer som så att säga, inte bara kriminalitet, för det är ju tillräckligt allvarligt det, men att man så att säga försöker infiltrera hela samhället. Det låter ju nästan som ett hot mot demokratin.
Absolut. Och det har ju jag och mina kollegor lyft i olika sammanhang. Alltså, om man låter de här delarna fortgå utan att man monterar ner deras förmåga, så äter de sig in i systemet. Och det är inte något kontroversiellt. Det har vi sett i andra delar av världen. Det är makthungriga individer, både kvinnor och män. Vi ska inte glömma bort att kvinnorna har en väldigt viktig roll i det här också. Både kvinnor och män som söker inflytande och egentligen har inga direkta begränsningar, utan försöker använda sig av taktiska och strategiska vägval för att hela tiden bli mer, få större inflytande och få mer kapital. Så i förlängningen blir det ett hot, i synnerhet i den lokala kontexten kan man bli en väldigt kraftig maktfaktor. Och i en svensk modell så är lokala modellen väldigt viktig, va? Den lokala demokratin. Så att absolut, det låter vi det här gå. Det är en del av konsekvensen att man infiltrerar, men också människors tillit till systemet när det gäller både välfärdssystemen, om vi inte... Vi vet ju att det läcker ganska stora belopp från välfärdssystemen, och allt det här går inte till organiserad brottslighet, utan en del av den går. Eller att man inte klarar upp morden i tillräckligt hög nivå. Ungefär 20-25% av de här dödliga skjutvapenvåld som klaras upp. Så småningom så eroderar ju den urholkar ju också vår uppfattning om vad samhället är på väg någonstans. Behöver jag skydda mig själv? Vill jag verkligen bidra till systemet? Så det gungar ju hela den här sammanhållningen. Så att sakta men säkert gör det. Därför är det otroligt allvarligt att vi satsar heller lite för mycket än för lite för att få bukt och vända utvecklingen.
Mm. Just den här geografiska aspekten, har den varit lite underskattad när man har tittat på organiserad brottslighet, skulle du säga?
Jag skulle säga nej, i den bemärkelsen att sedan 2015 så har ju Polismyndigheten väldigt aktiv utgått från den geografiska kontexten. Man har satsat på utsatta områden, man har tagit fram successivt, väldigt systematiskt har man jobbat, även med forskare har man haft det, ett samarbete med forskare, att titta på den lokala kontexten, som jag tycker är väldigt innovativt och skiljer sig ut från hur man har gjort tidigare, att man har försökt involvera både de lokala aktörerna, lokalpolisområdena, forskningen, och tagit till sig kunskap från internationell, och sakta men säkert utvecklat kunskapen och metoden. Om jag ska vara kritisk, som är min roll som forskare, så tycker jag att det har varit bra, men det får inte vara på bekostnad att man missar andra delar av den organiserade brottsligheten. Exempelvis underrättelseinriktningarna, som exempel om polisen har, alltså hur man riktar in sin underrättelseverksamhet eller det operativa verksamheten. Den helhetsblicken, man måste hela tiden ha radarn, att den verkligen fångar 360 grader. Och man ska givetvis prioritera, men man måste fånga hela bilden och ha den med sig, för att det sker snabba förändringar. Den organiserade brottsligheten är väldigt adaptiv. De är experter på att begå brott. Så man måste hela tiden vara med i matchen för att se förändringar. För att, då blir man annars alltid två eller tre eller fyra på bollen.
Du har varit inne på det, men om man skulle sammanfatta lite, hur skulle du säga, varför är den geografiska aspekten ändå så pass viktig när man tittar på organiserad brottslighet?
Någonstans så bor de här individerna, någonstans så verkar de här individerna, någonstans så möts de här individerna. Kollar vi på MC-gängen så är den lokala kontexten otroligt viktig. Klubbhuset är ju hjärtat av MC-gängen, det vet vi historiskt. Så där har man exempelvis kunnat agera väldigt kraftfullt med ett klubbhus för att försvåra deras organisering. För det är det vi försöker lyfta fram i den här rapporten, att fokus ska vara hur försvårar man organiseringen av brott. Inte bara att vi ska ha straffskärpningar och fler verktyg, men hur försvårar vi organiseringen? Och i den geografiska kontexten kan för vissa kriminella miljöer vara väldigt, den geografin har väldigt stor betydelse. Vi pratar om maffialiknande organisationer, man vill kontrollera ett lokalt område. Då måste man vara där med stark närvaro och hindra den här totala kontrollen, va, som de söker. I fallet med MC-gängen, gå hårt med klubbhusen och liknande. Va. Det här är en dimension, och så att alla dimensioner är viktiga. Så att det är viktigt att studera alla de här dimensionerna så att man väljer sina verktyg efter vad man, som man ser på polisspråk, vad får man mest pang för pengarna, så att säga. Så därför är den geografiska kontexten viktig. Vi lyfter fram också andra aspekter, att det kan vara samverkan med näringslivet för att få de goda krafterna inom näringslivet, att de själva reglerar och tar bort det här osynda konkurrensen, infiltrationen, med bättre kontrollmekanismer, större satsning på ekobrottsmyndigheten exempelvis, för att de är specialister mot när det gäller just företag som brottsverktyg och ekonomisk brottslighet. Satsa ännu mer på kontrollmyndigheter som Försäkringskassan, Operationsmyndigheten, CSN med mera, för att de ska ha så starka kontroller som möjligt för att förhindra felaktiga utbetalningar. För varenda krona som går i den här miljön ökar ju deras handlingsutrymme. Det gör ju att de kan återinvestera i narkotika, de kan återinvestera i vapen, eller att de kan köpa till och med våld. Kapital gör ju att de får betydligt större handlingsutrymme. Så vi måste från alla fronter se till att strypa intäkterna till det här. Och narkotikan är viktigt, men glöm inte de andra delarna. Många gånger så är det betydligt mer högre belopp och betydligt lägre risker, och även om de åker fast så är straffen betydligt lägre.
Men är det här med att du pratar om förhindra organisering då, har det varit för mycket fokus på straffskärpningar och det man kan göra rent lagmässigt och för lite på hur man gör det här rent operativt?
Ja, det har generellt i debatten och de åtgärder varit väldigt fokus på enskilda satsningar, va? Vi ska öka brottet, straffet för enskilda brottstyper eller något liknande. Och även där har man inte sett helheten. Vad har mest effekt när det gäller organiseringen? Vi pratar exempelvis nu om att kriminalisera deltagande i gäng som sådana exempel. Man fokuserar på individerna. Men det finns ju andra verktyg som har visat sig vara framgångsrika i andra länder, som RICO-lagstiftning, när man tittar på det kriminella företagandet. Den är mycket kraftfullare förverkans möjligheter. Man kanske ska, det här med vissa straffskärpning för vissa brottstyper, jag skulle säga bättre om den typen av åtgärder är direkt kopplat till gängmiljön och organiserad brottslighet än allmänna straffskärpningar och så vidare. Men också som sagt, titta på hur kanske inte, alltså det har varit väldigt mycket på den reaktiva sidan, alltså vi ska straffa och på så sätt på något sätt ta bort motivationen för gärningspersonerna. Eller försöka gå efter pengarna. Och det är jättebra. Men det är väldigt kostsamt. Det är mycket enklare att vara proaktiv och stoppa exempelvis felaktiga utbetalningar genom kontroller. Det är betydligt mer kostnadseffektivt. Eller ha betydligt bättre tekniska möjligheter för att förhindra bedrägerier och liknande. Vi ser ju att Sverige har ju, eftersom vi är så pass digitaliserat, så har vi också en bedrägeribrottslighet som inte finns i alla andra länder exempelvis.
Bara återkomma lite till den här geografiska aspekten, för att man har ju en bild av att det är mycket storstäder och det är framförallt söderut och så, men vad jag förstår så visar det rapporter på att det här stämmer inte riktigt.
De begår ju i princip brott i hela landet. Och visst, det finns så här, det kommer alltid vara mer brott där personer bor, storstadsområden, det är mycket interaktion, det är många människor som rör sig. Här tittar vi på de organiserade brottsligheten, och där kommer det vara brott när det finns exempelvis öppna drogscener, det är alltså symptom som gör att kriminaliteten är betydligt närvarande. Vi har i tidigare studier visat också exempelvis just kopplingen till öppna drogscener och skjutningar. Men den här rapporten visar ju att, som sagt, det går inte bara så att det är en specifik plats eller typ som vi behöver fokusera på, utan de finns olika typer av brott.
Till exempel i liksom längre norrut också, som har pratat om.
Ja, vi ser en rörlighet, vi ser rörlighet. Och det, i debatten har det ju nästan låtit som att, ja men, där uppe norr är det lite kallt, det gillar inte gängmedlemmar. Och vi ser ju att skjutningar har flyttats lite upp, och skjutningar är ju den synliga symptomen. Alltså du har ju en undervegetation av att det här ekosystemet finns ju först på plats. Det är ju när maktkamper kommer, när marknaden är mättad eller man vill etablera sig och man kan inte lösa sina konflikter genom medling och samtal, och då kommer skjutningar. Så att skjutningar är ju ett synligt symptom. Då har det gått lite för långt. Så har du ett skjutning i ett område, då ska man fundera på, oj, vilka andra omfattande problem finns här som är kopplade till den organiserade brottsligheten.
Och bara fastna vid ett ord där, drogscen, då menar du att det finns en marknad för att sälja droger, eller finns, ja, alltså, det ställen, eller vad betyder,
ja,
det?
Alltså, öppna drogscener pratar man om, en geografisk plats där drogerna mer eller mindre säljs helt öppet. Det ska man inte överdriva det, men så att det är ingen kiosk, men så nära som
som en öppen handel. Hur vanligt är det i Sverige?
Ja, det var en väldigt bra fråga. Det finns vår kollega Mia-Maria Magnusson som disputerade, jag tror det var faktiskt förra året, som har tittat på det. Jag har inte rakt i huvudet exakt hur många.
Men det är inte helt ovanligt i alla fall.
Det är inte helt ovanligt när det gäller utsatta, i synnerhet när det kommer till särskilt utsatta eller utsatta områden. Och jag ska säga, det finns där. Men man får inte glömma de sociala medierna. Alltså den handel som finns genom sociala medier, alltså även kriminella är ju inte i någon isolerad ö någonstans, de använder sig av samma tekniska möjligheter som jag och du gör, så att det där är en del av exempelvis narkotikamarknaden, men det finns ju en omfattande handel,
till exempel också. Instagram eller andra typer av,
utan att nämna företagsnamn, men det är alla de här,
du har varit inne på det, men jag tänkte att vi skulle avsluta eller ändå med att titta lite på vilka åtgärder man kan göra då, vad samhället bör göra. Vad skulle du säga är det viktigaste som samhället bör göra för att komma åt den här brottsligheten?
Det finns ingen silver bullet. Det finns inte ett enda åtgärd som löser det här. Om det fanns så skulle alla göra det, och så ska vi inte ha den här typen av problem. Jag tror att det är bra att man har inrättat ett nationellt råd mot organiserad brottslighet. Men vi behöver ett helhetssyn. Vi behöver titta lite på hur man sköter säkerhetspolitiken. Exempelvis där har man en näringslivsråd för totalförsvaret. Den typen av samverkan behöver vi även på i det här området mot organiserad brottslighet. Så du har den här operativa rådet för mot organiserad brottslighet. Vi skulle behöva en näringslivsråd. Det är bra att man har tagit beslut att ta fram en nationell strategi mot organiserad brottslighet. Jag tror att jag skrev en debattartikel 2015 att det kommer komma förr eller senare. Frågan är bara vem som gör det. Och nu tog den här regeringen den pucken. Så att vi får en tydlig strategi. Vad vill vi göra mot den organiserade brottsligheten? Vilka dimensioner av den behöver vi fokusera på? Vi lyfter också, vi har gjort det både i det svenska tillståndet i rapporten. Gå mot den kriminella ekonomin. Försök att se var pengarna kommer. Stryp intäkterna, för det är där det kommer göra ont. Öka kostnaderna för den organiserade brottsligheten. Det är några av de delarna. Vi ser att man behöver också satsa på specialisering. Allt från när det gäller specialiserade gäng, kommissioner, enheter på polismyndigheten, som vi var väldigt bra på tidigare, där vi hade specialiserade gängenheter som jobbade 24/7 mot de här grupperingarna. Få tillbaka den typen av task forces som jobbar, men också satsa på specialiserade, vi var inne på Ekobrottsmyndigheten, andra på Skatteverket, de som är specialiserade på de här brottstyperna, avlasta polismyndigheten. Så det finns en batteri av olika saker som man behöver göra, som vi lyfter fram. Och som sagt, ha syftet på åtgärderna ska vara, kommer de här minska den organiserade brottslighetens handlingsutrymme? Kommer det försvåra för deras organisering? Om man svarar ja på det, så kan man gå vidare. Och sen glöm inte, koppla på utvärderingarna och forskning på det här, så att man vet om det här haft effekt eller inte. Har det haft effekt? Jättebra. På vilket sätt har det haft effekt? Så man kan skala upp det eller utöka det. Har det inte haft effekt? Varför har det inte haft effekt? Så vi kan lära oss av det, så vi kan bli bättre på nästa gång. Vi har generellt varit väldigt dåliga på det.
Då får vi säga tack till dig, Amir Rostami, kriminolog och en av författarna bakom forskningsrapporten Kriminella på kartan, som släpptes nu i veckan. Tack så mycket för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.